Det är fredagen den 22 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. 9 dagar har gått sedan vi sist var samlade. Och 9 dagar, det är ju en evighet i denna skira årstid. Då man vill fånga varje dag och varje timme som vore den de sista. Men de rusar ju likt sand mellan fingrarna. Blommor och knoppar, spirar, spricker fram, blomstrar. Och vissnar i en takt som varken sinne eller eftertanke riktigt hinner med. Man vill ställa sig framför tidens framrusande front och skrika: stanna, stanna, stanna bara ett ögonblick med allt det där vackra. Men man kör som vanligt över likt en urlucken ölburk framför ett studentflak. För så är det med den andra tiden, dessa späda säregna försommarveckor, då dessa nordeuropeiska lergranit- och moränmarker plötsligt glider ur den karghet urbergsköldens tunna jordlager annars påtvingar dem och förvandlas till en smaragdgrönt paradis av lukt och fägring. Miljöer och färdar som annars lika gotiskt, torftiga och sterila som runristningar och vars språk lika återhållsamt som fornkvädets känning. De exploderar plötsligt i prunkande, brokiga och nyansrika illuminationer lik klostrens bestiarium och hagiografier med randornamenten och marginalia präntade och målade med cinnober och malakit, med ockra och azurit, pyntad med saffran, indigo och bladguld och som talar ett språk lika frodigt och mustigt, ymnigt och rikt som den Dante skapade med sina terciner, Shakespeare med sin blankvers och Cervantes med prosan. Tillsammans bildar de berättelser och epos överskridande tiden och rummens enhet, överprövandets förnuftet och sinnets reglemente och låsningar. En epik vars sanna uppenbarelse är lika nära och självklar och lika främmande och oåtkomlig som stjärnornas prägling på natthimlen. Eller barnets första griptag, kärlekens längtan och sår, orgasmens ilning, diktens hopp, dödens omöjlighet och själva själens innersta sträng i sin darrning inför livsvindens eviga framfart. Och Mattias, jag sa orgasm och det leendes fram. Rack genast upp. Får inte ta till några överord då. Apropå illustrerade verk, hörni. Jag kom på för några dagar på att tänka på en bok som jag och alla andra niondeklassare i Stockholm fick som gåva under några år i början av 1990-talet. Det är sent på jorden nu och lång tid har gått sedan dess, men det är nog en hel del som lyssnar så kommer ihåg den här boken. Ingen förstod riktigt då varför klassuppsättning efter klassuppsättning skickades ut till länet, men vi tog i alla fall emot den och bläddrade och läste och framförallt tittade. Boken hette Lyckad nedfrysning av herr Moro och var en antologi av de mest skiftande texter kompletterad med arkivbilder av lika brokig bakgrund. Orsaken till det här det var faktiskt att Stockholms läns landsting, som det då hette, ville att fler skulle välja vårdlinjen. Och därför ville man bjuda på läsning om människan och livets villkor. Och det gjorde man verkligen. Texterna var av yppersta klass. Här fanns noveller av Orwell, Kafka och Lagerqvist, prosautdrag från Dostojevski, Singer, Virginia Woolf och Tolstoj, filosofiska texter av Kierkegaard, Sartre, Nietzsche och Schopenhauer, essäer av Freud, Bertrand Russell och Simone de Beauvoir, lyrik av Fröding och Majakovski, dramatik av Beckett och dessutom utdrag från religiösa texter som Bibeln och Koranen. Och en hel del annat. Sant förstås, kanske den mest lästa texten av alla. Den mycket sinnliga och framförallt mycket kötsliga sexskildringen ur Alina Reyes Slaktaren. Urvalet var med få undantag befriat från mode, barnslighet och politisk korrekthet. Och det står sig lika väl idag som en av flera möjliga introduktioner till västerländsk bildning och vidare förkovran. Flera av texterna återkommer jag personligen till först långt upp i vuxen ålder, då livet så att säga fört mig fram till dem. Men vid sidan av texterna fanns också ett mycket starkt bildmaterial och det handlar inte om någon kanon av typen Raising the Flag on Iwo Jima eller en afghansk flicka. De flesta bilderna är sådana jag bara sett i den boken och i regel så starka att de i sig gestaltar minst lika mycket som bokens texter. Hittar den här på antikvariat eller loppmarknad rekommenderar jag att köp bara för bildernas skull. En av dessa bilder hade valt ut till omslag och dessutom givit titeln Lyckad nedfrysning av herr Moro. Bilden föreställer en kostymklädd och glasögonprydd herre in i ett isblock och påstås föreställa just en herr Moro som 1923 i Portland, Oregon ska låtit frysa ner sitt isblock för att visa på fryskonstens framsteg. Detta under en period av ovanligt varma somrar. Han ska sedan, enligt samma bildförklaring, ha hackats fram levande. Detta är förstås båg. Ingen människa överlever en sådan process. Och bilden föreställer i själva verket en vaudevillartist som kallades Morrow, The Human Iceberg, som turnerade i USA på 1930-talet, men vars verksamhet annars är okänd. Likaså omständigheterna kring bilden i övrigt. Det är väl en ganska intressant ironi som att en bok som i övrigt står så högt när det gäller vetenskap, humanism och bildning i sin titel har fallit för en sån uppenbar rövarhistoria. Men kanske gömmer sig en medveten tankeställare redan där. Vill utgivarna indirekt varna och säga till niondeklassarna att vara vaksamma på allt ni hör. Misstro allt och alla, även den här boken. Ja, vem vet? Vad jag vet, det är dags att jag blev dags att börja tina upp ledarredaktionens fredagspanel inför den närmaste timmens tyckande och tänkande. Och idag heter denna snart uppvärmda skara Tove Livendal, Mattias Svensson, Jesper Sandström och Jeanette Widén. Varmt välkomna!
Tack så mycket! Tack.
Vilket gäng vi är idag alltså!
Ja.
Mattias, vi är med dig. Du är tillbaka i selen. Mm. Du var ju skrivledig förra veckan. Hur var det?
Förra veckan? Jo, jag blev klar.
Du, det är ju pingsttider. Har anden kommit över det igen?
Nej, fy fan.
Inte så? Nej. Vad försöker vi med då? Derby i helgen, hur känns kroppen inför det?
Ja, fy helvete.
Det också. Ja, vi tog några mått där. Vi börjar säga så här. Tove, hej på dig.
Hej, Andreas.
Du är ju medlem i Svenska kyrkan. Får man säga grattis på pingst eller är det en kampdag?
Varje dag är en kampdag, Andreas.
Det är så, va? Mm. Du, såg du Eurovision?
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Mm. Ja. Och höll på Bulgarien?
Nej, jag... Vad sjutton var det jag tyckte var bra? Det var någon sån här liten väldigt stillsam ballad som jag tror blev sågad av vår kulturavdelning. Men jag tyckte att den var fin. Mm. Nu minns jag inte. Malta var det.
Jaha, okej. Okay. Från Sveriges Isle of Wight har vi med oss Peter. Står det i manus, men det har vi inte alls det. Däremot går vi till Sveriges Indianapolis, det vill säga Västerås, och lyssnar om den västmanländska juryn är på plats. Jesper?
Det är falskt. Du kallade Västerås för Sveriges Cleveland bara här om veckan, så vi får vara lite konsekventa, tycker
jag. Fast jag har ju Sveriges Kansas City på gång. Alltså ja, så här, anonyma okay. Städer i det inre av USA.
Ja, liksom. Det är bra med mig. Jag har hastigt inkommen från Västmanland. Jag höll på att börja fnissa innan Mattias, för jag trodde att du sa att Cervantes åstadkom något med trosan, men det var prosan du sa. Så att, men jag är vid gott mod och anden har helt och fullt kommit över mig som du ser.
Han var ju kulturman. Så
vi jobbar med olika nivåer i såväl liksom, som referenser som humor här. Liksom. Det är intressant. Har du hunnit slipa på den mellansvenska identiteten än?
Nej, det har jag absolut
inte. Den norrländska grovheten är kvar.
Ja, precis. Jag känner mig lite som en främling här i, och det är så varmt också. Jag blev väldigt sugen när jag hörde på Herr Moro. Jag hade gärna klivit in i ett isblock. Ja. Det är vanligt att det är så här varmt den här tiden på.
Du, vi får ta lite med trean sandpapper på dig ett tag så liksom du kommer smälter in här i Svealand. Mm. Och så har vi med oss Jeanette Widén. Hej!
Hej!
Vår praktikant. Kul att ha dig här.
Tack!
Några korta ord om dig själv. Vem är du?
Vem är jag? Jag är praktikant på ledarredaktionen.
Mm, men fyll ut.
Som är lite nördig på, apropå det här med kyla då, lite nördig på Arktis. Tycker om försvarsfrågor och Polen har jag fått höra att jag tycker om att skriva om också.
Ja.
Och det har ju ändå...
Det har ju Paulinas plats, så det är tuff konkurrens där, men absolut.
Ja, men hon har väl kanske lite bättre anknytning till Polen än vad jag har.
Säg inte det. Poddebut, hur känns det?
Jätteroligt. Mm. Det är faktiskt poddebut för absolut första gången i någon podd. Jag har ju bara kört radio innan.
Fantastiskt. Hörrni, är vi redo att dra igång?
Ja, det är vi.
Och då ska vi faktiskt börja med mitt favoritmoment faktiskt. Vi ska diskutera Liberalerna. Kul! Liberalerna har ju, försöker i alla fall kvickna till. Och de har ju kommit med ett omfattande alkoholutspel. Man slog till i söndagskväll då med ett försök att försöka sätta nyhetsveckan. En lång rad förslag om lättnader och förenklingar när det gäller hur alkohol serveras och säljs. Allt från ena självklarheter som att man ska få bära öl ut på uteserveringen själv. Det får man tydligen inte göra idag. Till lite större grejer där det mest omskakande kanske är att man vill släppa Systembolagets detaljhandelsmonopol och ge det till vad man kallar licensierade butiker. Mattias, jag börjar med dig. Du har ju både skrivit och tänkt på det här. Är det ett bra förslag det här och i så fall varför?
Det är utmärkt. Det är en blandning av små
självklarheter. Och,
ja, som den bär ut ölen typ.
Ja, alltså på riktigt.
Det är bisarrt att sånt har funnits.
Det är helt sinnessjukt att det, har, att det finns den typen av restriktioner. Och ännu mer sinnessjukt att vi hade en utredare som fick i uppdrag att hitta förenklingar. I en tjock utredning där hon hittar en massa nya saker att förbjuda och reglera. Hon klarar inte av att hitta det här.
Nej. När var det här? Var det nyligen eller?
Det var ju Askersjö. Det var ju när Forsmed höll i de här frågorna.
Ah, okay.
Så det blev en lång utredning. Det var ju den där man skulle förbjuda lustgas och lärare ska inte få snusa i skolan. Okay,
de skulle förenkla men hitta på nya saker
att förbjuda. Ja. Men det är ju det. Liksom.
Ja, det, är så det, går.
Det är så mycket lättare att hitta på nya idiotier än att ta bort dem.
Ja.
Men just därför, alltså, det här är ju alltifrån liksom såna här små detaljer. Liksom. Så alla de här, liksom, men det handlar om folkhälsa. Bara, hur blir en upphälld öl farligare om den istället för att drickas i hotellbaren tas med till hotellrummet och dricks där? Det finns ju inte. Och sen så har vi då butiksförsäljning av alkohol. Det har vi nu också. Det är bara det att det är en statlig butik. Vi har haft det förut. Vi har haft mellanöl. Gick egentligen rätt bra, ledde till just den här substitueringen som vi vill ha i ett samhälle och framförallt ville ha i
bort
Sveriges
från
dåvarande spritkultur.
Spriten, ja, just det.
Ja. Så en generation blev begiven på mellanöl eller algeriskt vin beroende på om de är akademiker eller inte.
Hur fan kan man bjuda på Alger som någon frågade sig?
Ja.
Du ska starta med något mer. Jag ska bara kolla med övriga. Tove, är det här alkoholpolitik? Är det någonting som är så bra och så viktigt att det kan ge röster till Liberalerna rent av, tror du? Eller är det här bara sådana som jag och Mattias som bryr oss?
Jag tror att alla frågor har möjlighet att nå sina grupper. Man lägger sin röst på, av olika skäl. Och det kan säkert finnas en annan som känner att ja, men, det här ska jag belöna. Men jag tror inte att det är några stora skador.
Mattias, Liberalerna, Folkpartiet, vet ju du och jag, har ju en tradition av restriktivitet och förbud. Hur förvånad är du att du ändå lägger det här? Det är ju ändå ett restriktivt förslag i sig.
Ja, så här. Det är ju ändå väldigt försiktigt i det att det är ju inte ett... Det är ju en idiotisk tanke att vi ska ha ett alkoholmonopol överhuvudtaget, men... Alla länder har ju undantag från det här. De andra länderna har ju kvar mellanölet till exempel. Och vilken exakt gräns man sätter för vilka drycker som kan säljas. Ja, det kan man göra olika. Och nu testar vi det. Vi vet att Finland framgångsrikt har infört det här. Värdena har inte gått under. Det har inte blivit ett massivt superi. Utan det här fungerar och efter ett tag så undrar man varför det hände. Eller varför vi inte testade tidigare.
Men en fråga till där. För Liberalerna argumenterar ju med att inte att det här är bra för frihetens skull, utan en stor del av deras resonemang går ut på att lättnader är en förutsättning för den existerande politikens legitimitet. Det vill säga att de vill licensierade affärer ska rädda Systembolaget. Så
har det ju varit hittills. Systembolaget är ju mer populärt än någonsin, och det beror inte på att de har blivit mer systembolag än de någonsin varit, utan att de är mindre systembolag än de någonsin varit. De är generösare i öppettider, de guidar människor till att se liksom det roliga och trevliga i att dricka dryckerna de säljer.
Man får plocka dryckerna själv.
Ja.
Och det är ingen sån här röd lampa som kan tändas över en.
Nej, exakt. Mm. Alltså tusen små steg har gjort svenskarna vuxnare, och då blir det mindre av ett problem och irritationsmoment, och då blir det populärare eftersom de har en populär sak att sälja.
Jesper, känner du till den röda lampan som tändas?
Jag känner ju till den eftersom jag är beläst i Mattias Svenssons verk, men jag är naturligtvis för ung för att ha upplevt det IRL, som det heter.
Nej, jag tror skulle det inte vara slumpmässigt, men slumpmässigt var det ju alltid någon som lite sjav ut så tändes lampan då.
Precis så.
Det brukar vara så, ja.
Och då kunde man ju faktiskt bli portad då på den tiden, men de hade nog kontrolllistor att de här ska inte ha borsten helt enkelt.
Ja, någonting sånt. Tror jag. För det kom ju ifrån en restriktionstid. Det var någon podd här om veckan ni diskuterade något förslag. Nej, det var kanske inte här. Det var några som diskuterade något förslag om sån här liksom, ja, vi borde ha liksom en övervakning av vad folk inhandlar och sånt där. Jo, det var Ideologipodden som hade en utmärkt genomgång av Kristdemokraternas ideologi.
Ja.
Och då hade de det här förslaget någon gång på 70-talet, och det är ju precis mot boken.
Jeanette, vill du handla vin och öl på affären? Tycker du det är en viktig grej?
Jag tycker det är en jätteviktig grej.
Varför det?
Därför att jag vill kunna kombinera det på en gång med min mat som jag lagar.
Vad enklare det skulle vara. Och dessutom, ja. Vi som handlar på ICA, ni vet ju att Systembolaget har ju alltid inom citaten råkat lokaliseras närheten av Coop av någon anledning. Så vi på ICA måste ju alltid åka en extra väg då. Liksom, så här. Ja, men ut i kommunen och titta, ni ska se det. Finns det klart samband där, det tror jag i alla fall.
I Luleå ligger det faktiskt väg i väg med ICA.
Okej, då var mina fördomar åt helvete den här gången igen.
Ja,
men i alla fall.
Ja, i alla fall.
Kanske är undantaget som bekräftar regeln. Ja.
Men
det är ju en kulturrevolution i Folkpartiet om man ser till deras historia. Alltså, de har ju varit den här restriktionens ledande parti. Alltså, min bok, den, Så roligt ska vi inte ha det om Sveriges alkoholpolitiska historia, går ju lite skämtsamt under namnet Folkpartiets svarta bok. Det är ju en uppgörelse med deras mörka historia. Ett kapitel heter rent av Det närmaste vi har kommit en folkpartistisk diktatur.
Grejen är ju så att det är ju lite förvånande att det gamla förbudspartiet kommer här, men faktum är ju att det finns lite liberalism i partiet. Man har ju ett landsmötesbeslut från 2024, det fick ju nästan ingen uppmärksamhet, men jag var faktiskt på plats när det gick igenom och tänkte att det här är ju rätt stort ändå, att de vill bryta detaljhandelsmonopolet som är det sista alkoholmonopolet vi har i Sverige.
Ja, vi har ju avskaffat fem som absolut ingen saknar på 90-talet, plus krogmonopolet 1955 som ingen saknar.
Nej, herregud. Nej, det är ju så, som vi tog upp, vi har poddat om den här veckan. Vi har ju haft, det var ett kvartssekel ungefär sedan som vi liberaliserade ganska mycket då allt det du tog upp tidigare med självklopp. Vi släppte alkoholreklamen fri, vi släppte införseln fri och sådär. Och vi, även den mest konservativa kan ju konstatera att efter 25 år, det ökade ju inte konsumtionen. Så vi är ju ganska trygga där, så att säga.
Den ökade ju i början och sen har den minskat i stort sett lika mycket. Mm. Om vi tittar på försäljningen så var 80-talet var ju extremt präktigt på många sätt.
Ja, men då höll vi på att jogga och knipa och sådär. Tove, du som har varit med i politiken sedan förra årtusendet, är det nu det händer? Alkoholpolitiken slår om och vi blir ett normalt europeiskt land?
Jag tror inte vi ska hoppas på för mycket. Det tar tid. Och det vet man ju också efter att ha läst det Mattias har skrivit. Men visst, någonting händer. Och det är ju också så att det finns... Jag var häromdagen och lyssnade på Svenskt Näringsliv. Hade någonting som de kallade för tillväxtdagen. Och då de hade också politisk representation på plats i form av Magdalena Andersson och Gunnar Strömmer. Och Gunnar och båda skulle tala då om vad regeringen vill göra för tillväxten och också om de så. Och en av de saker som Gunnar, det blev väldigt mycket gehör för, var ju ändå de här, det var det här danstillståndet, det är gårdsförsäljningen, alltså små saker. Och han sa, det är små saker liksom, men man ska liksom inte underskatta vad det gör med känslan av att vara ett land.
Absolut.
Så att jag tror ju att det är också sådär att när man väl har lättat på friheten, då kommer vi att ta dem för självklart. Och det är väl såklart de som håller emot vet också om det.
Vad som saknas, tycker då framförallt jag och Jesper, det är ju husbehovsbränningen här som jag tycker är jättekonstigt. Nämligen i ett land med våra matkulturer och den bryggkultur vi har fått, alltså som hobbyintresse nu också och sådär, så är det ju liksom ett öppet mål att vi ska få bränna vår egen sprit. Det skulle ju finnas enorm kreativitet där ute liksom, som skulle kunna komma fram.
Där finns ju en DIY som inte riktigt har gjort sitt jobb och medelklassifierat det här. Liksom. Därför att hembränning, då tänker nog folk fortfarande väldigt finkelhaltig dryck som man hänvisades till i det gamla DDR-Sverige om man var ung.
Nu är inte Jesper här och kan försvara sig. Jo, men det är han ju faktiskt.
Men finns det någon sån där rejäl DIY- trend för att liksom göra fruktbrännvin och sånt där.
Jag skulle bli lagligt, så skulle vi förstås bli det.
Ja.
Jesper, vad har du apparaten någonstans?
Nej, du anklagar ju mig jämt och ständigt för att vara av sådan. Men som jag har sagt många gånger förut i podden, det gäller bara. Jag växte upp i, det hade väl funnits en och annan apparat där minsann. Men välståndet blev ju sådant på grund av gruvorna, så folk gick glatt till systemet istället. Så jag har ju ingen direkt apparat.
Ser man hur rikedom kan förstöra en hel kultur?
Ja, precis. Och jag ska säga, om det här förslaget, det är naturligtvis helt rätt. Och det är viktigt också att en borgerlig regering gör även de små sakerna. Därför att om inte en borgerlig regering tar tag i allt det här lilla och meningslösa som har liksom samlat på sig genom åren, då blir det till sist en ohanterbar hög. Däremot så tror jag att det är för lite och för sent för att det faktiskt ska locka folk till Folkpartiet. För att jag borde ju vara rätt i målgruppen för ett sånt här förslag. Men eftersom Folkpartiet fortfarande är för liksom bizarra regleringar och restriktioner med folkhälsohänvisningar eller antiaktiebolagshänvisningar på annat håll, så känner jag ju inte förtroende nog för att rösta på dem.
Vi hör din förvirring, vi delar den inte. Hörrni, vi ska gå vidare och fortsätta faktiskt på det liberala temat, för man har ju också tagit den axoviktiga miljardärstriden från Liberalerna. Har ni hört talas om detta?
Ja.
Jag skriver ju om båda.
Ja, Sverige ska få dubbelt så många miljardärer, löd budskapet från partiet förra helgen. Det innebär att vi år 2036 ska ha 1000 miljardärer, varken mer, varken mindre. Sverige ska vara ett land där människor kan utbilda sig, arbeta, starta företag, bygga förmögenhet och stanna kvar hela livet. Vi behöver locka hit kapital och investeringar, inte skrämma bort dem, sa Simona Mohansson. Vi socklade liberala erbjudet miljardärer. Jesper, är du mer lockad nu?
Och även det, ja, jag gillar ju miljardärer, och även här borde jag vara mitt i målgruppen. Men det tycker jag, dels blir ju förslaget lite pajigt, som du så väl illustrerade, att man sätter ett numerärmål för antalet miljardärer, och det tror jag blir fel, just dels för att det låter lite planekonomiskt och det skrämmer bort folk som det hade kunnat tilltala, därför att man sätter liksom inte tonvikten på fler företag och lättare att starta företag, lättare för företag att bli framgångsrika och ha bra personaloptionssystem och sådär, utan man säger att ja, men allt ska lösa sig bara vi får fler miljardärer, och jag tror det är väldigt få som tilltalas av den pitchen, så att säga. Så även om det är rätt i sak, så tror jag inte.
Men här finns ju liksom en strid i, man ska säga, i anden, i känslor, i värderingar. För vänstern kan ju gå fram och säga Sverige har för mycket miljardärer, det är otäckt att folk är så rika, och det är någonting som vi har väldigt svårt. Alltså, det bottnar ju inte alls hos oss, men tror ni att det gör det hos folk? Och vad tror du, Mattias? Det här med att man bara säger ja eller nej till miljonärer, så att säga.
Jag tror ändå att det kan funka så länge man snabbt kommer in på att det handlar om möjligheter att utvecklas. Och jag tror att nästan alla förstår att man sätter inte den här typen av mål för att bestämma att det ska bli så, utan för att det är en rolig ambition just i ett land där så många lite grann, antingen vänstern är emot att det är så många miljardärer och de andra lite grann skäms över att det är att man vänder på det här och får ett självförtroende i att det är jättebra att människor kan bygga förmögenheter på företagande i Sverige. Det är jättebra att nya som börjat med liksom betydligt mindre och startat något nytt kunnat bygga upp det här. Det är vi för, det vill vi se mer av. Det är vad vi vill förknippa med framtidens Sverige.
Ja, så tycker vi. Men Tove, samtidigt är det ju en gångbar åsikt i Sverige att säga att miljardärer provocerar. Det visar att någonting är fel. Det är någonting. Hade man spritt ut det på massa andra så hade vi fått sjuksköterskor eller mjölk till barnen i skolan. Alltså, hur kommer man åt det där, så att säga?
Ja, men egentligen så tänker jag att man kanske gör det genom att dra ut och verkligen säga det som är förbjudet och säga, nämligen att det vore bra med fler miljardärer i Sverige. Sen så är det precis som du är inne på, att många kommer att höra det som att vid sidan av att man ska bilda, bete sig och bry sig, så ska man också berika sig. Och att det finns något orättfärdigt i det.
Ja, men det är ju typ prins John som sover på guldet liksom.
Exakt, du kan bara bli så rik om du beter dig omoraliskt. Det är ju någon slags underliggande berättelse som finns där, och den behöver ju utmanas, precis som Mattias är inne på. Så att friskt vågat. Sen skulle jag ju också önska, precis som Jesper var inne på, att man är mer konsekvent då.
Mm.
Att man, om det är idén att i Sverige så ska man verkligen kunna bli rik och vi ska tycka att det är fantastiskt att man kan bli det i vårt land på hederligt arbete och bra företagande. Då får man ju liksom så här, fälla ner de hinder som hjälper dit, vägen dit och stå för det också.
Men
det
blir om jag tar, för Moderaterna gjorde ett utspel veckan före som egentligen policymässigt var bättre. Det innehöll ett sånt där tekniskt förslag om personaloptioner. Alltså att de som är med på ett företags resa uppåt också är investerade i det. Och faller det väl ut så blir det en bra affär. Jobbar man på Northvolt blir det inte en bra affär. Så, och det här är ju någonting man lockar människor med på en företagsresa på som nu får bättre regler. Jag tror att det är bättre än Liberalernas förslag om att göra det redan gynnade ISK-sparandet ännu mer skattemässigt gynnat. Det behövs inte riktigt. Men de hade inte någon sån här pitch och det blev inte uppmärksammat i speciellt stor utsträckning. Så det ger väl lite grann Liberalerna rätt i att när de skar det på en annan led så nådde man ut med det.
Smartare förslag med sämre pitch. Har du jobbat på Dagens Nyhets ledarredaktion förresten?
Ja.
Apropå det där med ISK. Jeanette, förstår du att man kan provoceras över att människor blir riktigt rika?
Nej, men jag gör inte det. Och jag har jättesvårt att förstå att man inte heller kan se den andra sidan. Vilket är ju att de här personerna som faktiskt är miljardärer betalar ofantligt mycket i skatt.
Mm. Och bidrar till att andra kan betala skatt också.
Exakt.
Det beror ju på hur. En av mina husgudar, Rushir Sharma, som förvisso har just genom att läsa översiktlig statistik kritiserat Sverige för de många miljardärer. Han skiljer i grova drag, och de grova dragen är rätt, mellan bra och dåliga miljardärer. Alltså i princip, det beror på dels om det är företagande och dels inom vilka sektorer. Är det liksom statligt nära sektorer, alltså oligarker, då är det dåligt både för ekonomi och samhälle att de här berikar sig. För då är det här nollsummespelet. Man riggar det politiska systemet så att man plockar åt sig. De som blev rika i Orbans Ungern till exempel var ju genom väldigt stor utsträckning genom staten, genom politiska kontakter, genom att gynnas av regler. De rika i en sån ekonomi blir en del av problemet.
Men Mattias, det här med att man idag ser miljardärer som liksom skumma tech-snubbar som förstör demokratin och som blir rika på liksom att man missar att betala räkningar i Kivra eller vad det nu kan vara. Liksom. Alltså, är det ett problem för vår sak? Liksom?
Det kan vara. Alltså, hur man blir rik är ju förstås knäckfrågan för om det är bra att man blir rik. Och där finns en större eller mindre förståelse för de olika affärsidéerna. Nu tror jag väl att Klarna till exempel har klivit över tröskeln. Jag tror att de har jobbat en hel del med den ganska sunkiga stämpel de fick från början med just det här att ligga nära och liksom driva in skuldsatta människor och driva folk in i skuldsättning. För nu är ju inte det något, inte mitt intryck att det är något stort ben av det som har vuxit fram idag. Och då ökar också respekten.
Ja, men jag tänker om man tar den traditionella uppfinnarjocken som uppfinner en väldigt, väldigt smart grej till mänsklighetens bästa, att den blir rik, där tror jag ganska få ändå har invändningar. Liksom. Mm, mm. Men det är svårare. Ja.
Ja, fast det är ju lite grann med allt företagande, därför att allt företagande handlar ju inte bara om att komma på en fantastisk pryl, utan det handlar ju om att hitta någonting som människor vill ha och sälja det till väldigt många människor. Och det finns alltid något brackigt och vulgärt eller svårförståeligt i det, men det är enormt bra därför att man underskattar ofta alla de här stegen som krävs från en jättebra idé till en färdig, säljbar produkt. Det är så många som fallerar på den vägen.
Vi fick igång det idag igen.
Ja. Yes.
Alternativa berättelser pratar ju Tove om. Om vi går vidare på prins John-temat, tänker vi oss att Robin Hood står upp på balkongen och skyddar prins Johns rikedomar mot liksom när Notchy ska komma upp och ta den, Tove, eller?
undrar vem som är vem i den här berättelsen.
Nej, det var för konstigt. Vad var det mer vi sa? Men Jesper sa en intressant sak. Fler miljardärer, men med på ett planekonomiskt sätt. Det var...
ja, men det är ju så det känns när man sätter ett numerärmål. Men sen så tror jag också att Liberalerna har skjutit bort sina fötter i den här frågan. Därför att om de å ena sidan vill säga att nej, men det kan vara ett gott incitament att tjäna pengar och faktiskt bli miljardär, förutsatt då att man gör det på att erbjuda folk någonting de verkligen vill ha. Men sen så har man samtidigt gjort en väldigt stor sak av att vara helt emot aktiebolag i skolan. Därför att där säger man att vinstmotiv är per definition någonting suspekt. Och den där pedagogiken går inte ihop. Liksom. När man först har lagt flera månader på att liksom, för det finns absolut problem i friskolesektorn, men det var inte vad Liberalerna valde att skjuta in sig på. De sköt in sig på aktiebolagsformen och den vinstdrivande verksamheten som sådan. Och då har man inga pedagogiska ben att stå på. Då får man ligga där och sprattla kring 2%.
Så kan det bli. Sånt är eländet.
Ska vi fortsätta prata om Liberalerna?
Nej, vi ska gå vidare nu, för nu blev det jobbigt. Stanna kort. Det har kräkts i riksdagen i veckan. Har ni hört talas om detta? Tove, du ser chockad ut. Ni vet vad som hände? Ni har hört vad som hänt, va?
Ja.
Nej, det är ledamot vars namn vi inte ska nämna då, men som var tydligen så dålig men ändå var inkallad till att trycka på knapp i och med att det här med kvittningen har ju havererat.
Tack Sverigedemokraterna.
Ja, så den här stackars personen då var inne, men överfölls då av illamåde och sprang ut, men kan inte ut utan kräktes på mattan utanför plenisalen. Och det menar, det var väl det här vi inte ville ha, liksom att folk ska släpa sig. Och dessutom, alla som har haft vinterkräksjuka, man vill ju inte ha den i närheten av folksamlingar. Nej. Heller. Så att, bara exempel på hur jäkla dumt det har blivit. Jesper, har du hört talas om det här?
Det har jag. Och Moderaterna sa väl någonting om att det inte var smittsamt. Att, hur de nu kunde veta det.
Fast ändå, jag vill inte vara i närheten av kräk oavsett.
Nej, jag håller med. Sen måste jag bara säga att i Studio 1 igår när de rapporterade om det här så gjorde de ju en väldigt Mattias Svenssonsk grej. Det har han uppenbarligen inte hört, så han måste ju få höra det nu. Där Hallåan sa att ja, och från riksdagen där votering blev vomering.
Jag tycker väldigt synd om den här ledamöterna. För alla vet ju hemskt om och dåligt. Och, liksom, och därmed att nu måste jag gå och inte hinna. Jag tycker det var nästan otäckt att höra att det är så. Vad är det mer? Ja, just det. Jag tror att det är Paulina här. Då har hon kunnat berätta roliga historier om mig och illamående. Men, vad som händer i Almedalen stannar i Almedalen. Vi går vidare till dig, Jeanette. Du ville ge oss lite Arktis for dummies.
Arktis for dummies, ja.
Du har ju skrivit om det här och vad vi börjar med för taget. Arktis, vad har det med politik att göra?
Ja, vad har Arktis för politik att göra? Det har ju jättemycket med både liksom, alltså strategiskt och alltså rent strategiskt och geopolitiskt så är det ju otroligt viktigt. Jag vet att det finns personer på Polarforskningssekretariatet som en gång har sagt att snart får vi fråga Ryssland vad det blir för väder.
Varför är det?
Ja, därför att Ryssland är ju den som... Alltså Sverige är ju det landet som är mest framstående i det fria väst i Arktisområdet.
Är det så?
Så är det. Ja. De är våra sjökaptener och personal som jobbar ombord på Oden då, som det här forsknings- och isbrytarfartyget heter. De är ju typ rockstars där uppe, för det är de som kan absolut mest om hur man navigerar, hur man bryter is och sådär.
Den första icke-atomdrivna isbrytaren som Nordpolen, som har dessutom gjort det ett antal gånger.
Exakt.
Det lilla jag vet. Men...
Exakt så. Ja.
Förlåt, det kanske du skulle säga.
Nej, det är helt okej att jag tog den.
Men tillbaka till Ryssland och vädret. Vad är det?
Ja, nej men, och problemet är så här, vi kan ju titta på satelliter och allting för att se vad blir det för väder. Men du behöver också fakta om hur ser det faktiskt ut under isarna. Mm. Hur ser det ut i vattnet för att kunna göra... Alltså förutspå helt enkelt väder på ett mer stabilt sätt.
Och där är ryssarna nu och är väldigt aktiva.
Så är det ju definitivt. Mm. Och i och med då de klimatförändringar och det som sker så öppnar ju det också nya sjövägar.
Mm.
Det öppnar alltså för nya resurser, vilket gör att det blir ju... Ja, det finns ju risker med liksom konflikt och maktspel som kan uppstå här helt enkelt.
Mm. Precis, för vad det handlar om är att helt enkelt kommersiell sjöfart som går norr om kontinenterna, de gamla nordost- och nordvästpassagerna, som väl används delvis idag men kommer användas betydligt mer när isarna försvinner.
Så är det ju definitivt. Mm. Och det går ju att använda dem till bra saker, som typ ett projekt som heter Polar Connect till exempel. där man då skulle liksom via en ja, förenklat sätt via en nordlig rutt som startar i Kiruna-området då skulle kunna generera snabbare och robustare internetupplevelser här i Europa för att man knyter Europa och Asien samman.
Just med kablar på havsbotten.
Ja, precis.
Hur är status på det projektet då?
Ja, men statusen där är ju att Oden närmar sig slutet på sin livslängd. Mm. Behöver ersättas. Men en ny Oden, så att säga. Ett nytt polarforskningsfartyg som också bryter is då behövs, helt enkelt. Och där vill man ha med Sverige, just på grund av att vi har kompetensen.
Och de här nya isbrytarna som Sjöfartsverket precis beställde nu i vinter, de är inte Oden, eller?
De är inte Oden. Dels är det ju inte forskningsisbrytare.
Nej.
Dels så är ju också problematiken där att Arktis har... Det är ett väldigt specifikt sätt att liksom bryta is i Arktis versus hur det är att bryta is i Östersjön.
Okej.
Okay. Så det handlar om att... Alltså i Östersjön till exempel så kan ju isen gå hela vägen ner till botten. Så det är en väldigt speciell teknik när det är liksom ett innanhav att bryta is på.
Just det. Det här är ju väldigt intressant. Oden då, när hon byggde, 88 va? 89? Något sånt. Så att,
vill minnas att det är 84, men jag tar inte gift på det här.
Nej, okay.
Det är tur att det här inte var med i frågesporten, ja. För då hade jag fått skämmas.
Nej, men jag skulle säga att det är 88 eller 89. Byggdes i Göteborg, den sista som byggdes där på varvet på Hisingen. Men det, nu är hon snart 40 år gammal då, men det är alltså inte planerat någon ersättare helt enkelt när hon ska pensionera sig.
Nej, det är ju inte det. Alltså, det var ju typ det kan man väl säga. Det fanns ju väldigt liksom, långtgående planer på att man skulle, att regeringen skulle komma med finansiering. För regeringen har ju uttalat att de vill att man ska ersätta Oden. Mm. Men sen skulle det i vårbudgeten komma med besked om finansiering kring det här.
Mm.
Men, och Tidöpartierna var ju alla överens. Men sen försvann den frågan lite grann.
Det var inte bra. Det borde ju verkligen, och det har du skrivit om då, uppmanat regeringen.
Det har jag skrivit om, precis. Men det har fått ett litet rykte. Och det ryktas nu om att den här Arktis-strategin som också skulle lyfta upp det här med polarforskning och polarforskningsfartyg, alltså helt enkelt ersättare för Oden, kanske kommer att presenteras innan sommaren.
Det vore ju helt fantastiskt. Mm. Har du varit ombord på Oden?
Jag har inte varit ombord på Oden.
Jag skulle gärna vilja vara det.
Ja, precis.
Det är ju ett väldigt häftigt fartyg, för det finns ju plats för ett inte ringa antal forskare då, som kan jobba där ombord. Mm. Dessutom vet jag att de på sina Arktis-expeditioner har med sig en konstnär varje gång. Det har varit då fotografer eller bildkonstnärer eller sådär. Och jag tänker, borde de inte haft en poddare med något år som kan podda direkt därifrån?
Alltså, jag tycker att en poddare och en praktikant kanske.
Ja, kanske det med.
Ja, så att jag tycker ju det. Ska vi åka? Alltså, Oden ligger ju ändå i liksom Luleåhamn på sommarhalvåret. Vi kanske ska ta oss till Luleå, Andreas.
Ibland gör hon ju Antarktis också och hjälper USA med deras transporter.
Yes.
Ja, men det är ju jätteromantiskt. Alltså en isbrytare. Tänk er att bo på en ödsliga isen omkring en och sånt där. Liksom. Det är ju jättehäftigt, Mattias.
Som Titanic.
Nej, Titanic hade ju inte isbrytarkapacitet. Det var liksom det som var problemet. Jesper, vad har du för relation till isbrytare? Har du några bra i baren?
Ja, men ganska bra ändå. Ska jag säga. Jag har ju varit och tittat på dem många gånger eftersom jag har bott förhållandevis nära deras hemmahamn. Så just Oden har jag blickat på. Och de är ju verkligen mäktiga. Alltså det är någonting out of the ordinary.
Då är det. Men då hoppas vi att det ryktas som ett besked alltså.
Ja, det ryktas som ett besked. Mm. Gör det. Eller så här, det ryktas som att strategin ska presenteras. Och sen blir det ju spännande att se. Har man plockat bort polarforskningsfartyg helt ur strategin? Mm. Eller ligger det kvar? Och hur har man tänkt kring finansiering?
Skulle kunna döpa en till Herr Moro kanske. vi återgår till svensk inrikespolitik. Känner ni lite att valrörelsen har liksom... Vi har haft en lilla valrörelse nu. Den börjat komma igång mer och mer. Ni märker, Jesper? Har du nått Västerås, de här sakerna?
Ja, men det tycker jag. Till och med Benjamin Dosa släpade ju sig dit i ösregnet och försökte locka lite folk. Så då är det väl valrörelse.
Jag känner ju lite så här... började som en skakning på nedräck. Men alltså, ett kollektivt andetag av lättnad från vänstern över att deras ledning ändå har bestått över, som det ser ut, över maj. För de minns ju dramatiskt vad som hände 2010 när det liksom krympt ihop. Mm. De börjar kännas lite segervissa nu, Mattias. Har du tänkt på det också?
Nej.
Nej, du brukar inte bry dig om sånt där kanske så mycket.
Nej, men alltså...
De tuppar sig på Twitter och sånt där liksom.
Ja, nej, jag tänker ju snarare på att jag tycker fortfarande att det känns jobbigt på den sidan ändå. Alltså, det är ju ingen entusiasm. Man är glad att...
Sossarna är ju jätteglada.
Nej.
Jo då. De ska ju få, de snosar ju på makt nu här alltså.
Ja, men sossarna är irriterade men dryga. Alltså, de är irriterade på det sällskap de behöver ha. Men de känns ju ändå lite sådär pösmagat. Ah, nu tar vi hem det här.
Ja, jag tycker, vad tycker du, Tove?
Frågan är ju vilka vi är där. Och det har ju varit uppe i...
De anständiga.
Jo, men de hade ju liksom sin regeringsstrategi nu.
Ja, vi kan, de kan samarbeta med... De har tröttnat på den fördummade blockpolitiken.
Nej, de ser ju framför sig att... Ja, Peter skrev utmärkt om det här liksom att... Att göra liksom sitt underlag till ett buffébord. Jag skrev ju själv apropå reformisterna att i den här vänsterrörelsen inom socialdemokratin att liksom det övriga rödgröna underlaget så är det gärna något som Magdalena Andersson har bakom sig och helst långt bakom sig. Mm. För i sakfrågor vill hon ju gärna göra upp med Tidöpartierna.
Mm. Plocka ihop en buffé i varje fråga. Ja. Och medan Socialdemokraterna är den sol som då allting ska kretsa runt.
Som exakt, det. Exakt. Och som innehar alla ministerposter, tänker de. Ja,
det är också sånt. Tove, du har ju varit på partiledardebatt i veckan, har jag hört, på Kulturhuset. Mm. Får jag fråga varför?
Det är en jättebra fråga. Och det ärliga svaret är att jag denna vecka har haft en praoelev hos mig. Ja. Och jag tänkte att det var ett tillfälle att öppna dörren för den praon och få se en miljö som... han inte har varit i tidigare. Och det var också hans första partiledardebatt. Och det var skälet.
Hur gick det? Hur var den organiserad rent praktiskt?
Det var tre omgångar. Och ledare för detta var den tappra Karin Hübinette.
Ja, hon är duktig.
Hon är duktig. Och först så var det... Ja, det är ju åtta partier då. Så första ronden så var det Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson, Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar som diskuterade på ämnen. Ekonomi tog den mesta tiden.
Det är tungviktarna det alltså.
Ja, mm. Och sen, och de tog då, här är de fyra partier som fick flest röster i förra valet. Mm. Och så de hade delat upp det. Och så de andra fyra då i nästa omgång. Och sen den tredje omgång blev en kort duell mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson.
Okej. Du, när man är i samma rum som partiledarna och känner av liksom stämningen, känner nästan lukten av eventuellt svett och sånt där. Hur kändes det liksom när du såg dem på nära håll?
Ja, grejen var att vi satt på pressläktaren så jag kände då mer lukten av de andra journalisterna.
Hej då.
Satt med en reporter från Aftonbladet.
Luktade de rädsla?
Ja, precis. Det var...
ja, nej, men fick du någon känsla för liksom hur de betedde sig?
Ja, men det är ju det som är behållningen. Det kommer ju aldrig ifrån en sån debatt och känner, oj vad mycket nytt jag lärde mig och sådär. Utan det som du får med dig är ju just lukt och smak och hur energin.
Mm. Ja, men precis.
Hur för de sig i rummet. Mm. Och om man ska liksom försöka sätta något betyg där så kan man säga att den som jag tyckte hade bäst närvaro och kunde så att säga vara i rummet, det var Amanda Lind.
Okay.
Så det var inte någon av de stora.
Och vad menar du med närvaro då? Förklara lite mer.
Det är när man inte upplever att det som sägs är inrepeterat. Ett litet torgmöte till exempel. Mm. Utan det här är någonting som sägs här och nu. Och jag är precis fullt närvarande i rummet.
Mm.
Och tar in de frågor som kommer och inte... Ja, som både du och jag mediterat människor att göra, enkelt bryggar över till det man egentligen vill säga. Utan, ja. Så det tyckte jag hon var bäst på. Hon gav också, tycker jag, mycket, så här, mycket sympatiskt intryck.
Mm. Du, Simona Moansson, som då ändå är så grön som hon är, hur sköter hon sig i sådana här sammanhang?
Om valrörelsen handlar om att gladast vinner, då kommer Liberalerna att få 50%.
Mm. Hon gick och kramade folk helt spontant, eller?
Ja, precis. Det har ju blivit något av hennes grej.
Ja.
Nej, men det, så är det. Hon är glad och mycket energi, men där blir det ju tyvärr lite av torgmöte. Det kommer samma sägningar om och om igen, och det blir lite... svårt att höra,
det där har ju Liberalerna internt problem med, att de ägnar sig åt liksom årsmötestal även externt, och det är liksom liberala vänner, vi ska göra det och det och så här. Det är ju fasansfullt för utomstående och genomlida faktiskt, så ja. det är ett känt problem.
Men sen ska jag säga att om man, nu är jag naturligtvis biased i det att jag så här sympatiserar politiskt med andra, men om man tar ändå substans så, då kan man ju säga att Tidöpartierna och i synnerhet Kristersson och Åkesson har ju ett case. De gör ett bra case när de får möjlighet att berätta vad de har gjort och det blir mer konkret. Och där oppositionen, och det kanske är naturligt, så blir mer, blommar ut i mer såna där fraser som är ganska intetsägande. Sen var det då ganska tydligt, tycker jag, för att diskussionen om utvisningspolitiken, som man kallar den, den kom ju under block 2, så då försvarades ju den av Simona Moansson och då av Peter Kullgren som var stand-in för Ebba Busch.
Mm.
Och där kan jag säga att Elisabeth Tandringqvist och Amanda Lind körde över.
Det var så, ja.
Ja.
Mm. Hade Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson klarat det bättre, tror du, ifall de hade representerat tidssidan där?
Ja, det tror jag, men inte med mindre än att de också hade varit väldigt tydliga i att vi vill göra någonting åt det som har gått för långt.
Här har ju då Forsell, migrationsministern, öppnat för förändringar. Här har vi helt enkelt tidssidan en svårigheter.
Det är en akilleshäl. De kommer att behöva hantera det, tror jag, därför att det var uppenbart att och jag tycker både Amanda Lind och Elisabeth Tandringqvist, dels så har de ju ett case som jag skrev om det här om veckan, som jag delar och avdömer av mejlkorgen också, fler borgerliga värdligare som delar.
Mm.
Men också därför att i brist på att hitta stora angreppspunkter. Jag menar, man är ganska ense generellt sett i nedstramning, åstramning, lag och rätt och allt detta, att det behöver göra saker. Så blir det här lägger man då liksom in all energi.
Jeanette, blir du sugen på att gå på partiledardebatt på Kulturhuset?
Nej, alltså jag tycker faktiskt, tyvärr så tycker jag att partiledardebatter, det sätter lite ribban för valrörelsen kommer bli. Och ofta är de ganska smutsiga tyvärr.
Ja, vad tråkigt.
Det tycker jag är väldigt tråkigt. Jag tycker det är...
Gillar du inte dem när de går i tv heller?
Så den senaste partiledardebatten som gick i tv, då kände jag så här, men det kanske finns lite hopp om framtiden ändå. Det var inte så många som avbröt varandra och skrek i mun och liksom, valde att liksom, inom situationen, fultolka varandra och så. Jag tycker att det är trevligare att lyssna på en debatt när folk faktiskt brinner för det de pratar om utan att liksom, känna att de måste avbryta alla andra.
Vad säger du, Jesper? Tove Bålande beskrivning här om presslektor och annat. Blir du sugen?
Ja, nej, men jag har sett några korta klipp i sociala medier från just den här debatten, och där tyckte jag det såg lite käbbligt ut. Moamsson anklagade Tandringqvist för att ljuga till exempel, och det blev ganska bråkigt. Men som de andra säger, det är ju ett problem med de här utvisningarna just efter, och det borde tidigare ha kunnat diska av på ett snyggare sätt. För man gick liksom ut och sa att det var löst, och så visade det sig sen att nej, det var inte löst, utan det är fortfarande en massa folk som har skött sig som kommer drabbas ändå, och så ska man lösa det sent påkommet och i all hast. Och det blir ju en väldigt svår position att försvara, eftersom alltså, inte ens Sverigedemokrater, eller jag skulle säga det i alla fall, de Sverigedemokrater jag känner och har liksom haft någon djuplodande samtal om politik med, de vill ju inte heller att folk som sköter sig och gör rätt för sig och gör något bra i Sverige ska kastas ut. Och sen är det intressant det som Tove sa om Amanda Lind, för det har jag hört från många politiskt ointresserade personer i min närhet, att hon är den person som de tycker bäst om och tycker det är behagligast att lyssna på. Och jag tror att andra partiledare hade kunnat vinna väldigt mycket på att vara betydligt mer som henne, så lugn och sansad och inte talepunktsbunden. För det blir ju cringe, som kidsen säger, så man vill hyvla av sig ansiktet när man hör Simona Månsson prata om en farlig vänstersväng för 32 gången på lika många minuter.
Mm, det är cringe. Varför bär du en skateboard över axeln, Jesper?
Jag vet inte riktigt. Jag blev agiterad på något vis när jag tänkte på...
Det där tycker jag är lite fascinerande, hur liksom, den vanliga väljaren, när man pratar med människor som inte är intresserade av politik, hur de uppfattar politiker. Intressant spaning där. Jag har ju i många år spanat att Ebba Busch, som då inom den politiska sfären anses vara ett kommunikationsproffs, ett politiskt proffs, har väldigt många, vad jag uppfattar som normala människor, inte alls är säkert omtyckt, och många har väldigt svårt för hennes stil. Hon uppfattas som inte alls, och även de människor som borgerliga människor som håller med henne tycker att nej, men det där går inte hem. Så jag har en intressant distans däremellan. Sen har jag bara enskilda exempel också, men det är ändå något jag har noterat.
Ja, men alltså det är just det här att för politiskt oengagerade så framstår nog Ebba Busch kan nog framstå som väldigt polerad och liksom en, lite grann en kommunikationsprodukt. Att hon gör det bra och snyggt, men det är inte så himla autentiskt. Amanda Lind å andra sidan, hon kan bli lite virrig ibland och gå bort sig i resonemang om kärnkraft och gud vet allt. Men hon låter väldigt liksom jordad och lugn. Och sen har hon fusk förstås att hon talar västerbottniskt.
Ja.
Ja, men, och sen tänker jag att det är verkligen så beroende av sammanhang, därför att är det en tv-debatt och en tv-studio, då kommer nog Ebba Busch och sopa mattan med Amanda Lind, därför att precis av det själv som jag sprinner på, då är det liksom med tv, väldigt tv-mässig. Mm. Medan när du är så här i ett rum där du inte har väggar mellan varandra, då vill du nog ha just känslan av närvaro. Så att det beror också på vilken setting det är.
Så är det, Jeanette.
Nej, men blir det inte lite så också när det är just tv-sänt, att på något sätt det handlar om att man har, det är ofta så att liksom de politiska ungdomsförbundens företrädare och liknande sitter på plats i studion. Det är mer en show på något sätt. Det är inte så, det är verkligen inövat då. Helt annat sätt.
Och Jeanette, du och jag har ju medietränat lite inför det här, ska vi säga då, för du ville ha lite hjälp då. Och då gick vi igenom ABC-modellen, kommer du ihåg det?
Ja.
Ja, då skulle jag säga, ja, det kommer jag ihåg. Men vad som är viktigt att komma ihåg här, det är ju Arktis som jag tycker vi ska fokusera på.
Ja,
Answer Bridge att... Communication. Liksom.
Ja, precis. Och jag tyckte inte att jag började gå där.
Nej.
Väljer mina strider, Andreas.
Exakt.
Det lärde min medietränare mig.
Mattias, du är ju inte medietränad. Det kan ju ingen beskylla dig för.
Nej.
Det
första man fick göra i moderat skolungdom var ju faktiskt att träna för den eventualiteten att man skulle hamna i en tv-debatt.
Alltså, det var så? Jag trodde ni tränade på insändare och började med det, men ni gick direkt på tv-debatten.
Det var ju så många blivande konsulter, så det fanns väl ett överutbud av mediatränare helt enkelt. Sen när man verkligen hamnar där, då är ju den träningen bortglömd.
Hörrni, jag var faktiskt på Kulturhuset i helgen också, faktiskt. På Stockholms seriefestival. Mm. Jag var nog den enda som stod till höger om Molotov där, men det var kul ändå faktiskt.
Jag pitchade dig.
Var det du som
pitchade? Ja, jag är glad att de tog dig.
Ja, det var jättekul. Vi pratade om samma sak som vi gjorde i podden om vänsterradikala 70-talsserier. Det var kul. Ja, ska vi gå vidare? Det tycker jag vi ska. Vi ska väl prata lite kort också om det som sker i Helsingborg idag. NATOs utrikesministrar möts där. En militär allians då som lever i dramatiska tider med minst sagt skiftade besked från storebror i Washington. Ola har skrivit om det här, Tove, inte sant?
Absolut. Det har gjort, och det var ju också, ja, vi har skrivit, haft flera artiklar inför detta, men också med anledning av truppneddragningen som...
Ja. Det är lite bizarrt, jag vet inte om jag såg vad Trump meddelade igår, var det helt plötsligt då att nu ska det skickas massa soldater till Polen. Mm. Inte för NATOs bästa eller för någons bästa, utan för att Polen har valt rätt president, så ska det tydligen hamna... Ja, jag vet inte, har ni hängt med om detta, Jesper?
Nej, jag har hört det, men inte satt till mig in det.
Nej, inte jag heller. Mattias, du har hört det. Det lät så konstigt alltihopa, men allting är ju konstigt numera.
Ja, fast det rimmar ju, alltså, för presidenten är ju tyvärr från Lag och rättvisa, som är liksom... ganska maganära.
Ja. Nej, men först var det 4 000 soldater skulle hem, men nu skulle alltså 5 000 soldater.
Ja, att Trump ändrar sig flera gånger under en vecka är ju... Jag är luttrad, så jag blir inte förvånad.
Jag har inte följt NATO-mötet och förberett sig inför det. Är det något speciellt de ska komma fram till eller som vi hoppas på?
Det som har meddelats precis är att det kommer att komma någon form av teknikavtal mellan Sverige och USA. Något tekniksamarbete. Men annars är det ju så att med agendan från de länderna, norra delen av NATO har Ukraina på bordet och försöker övertyga södra delen av Europa att det här är angeläget i alliansens intresse, så att säga. Och sen är det ju då frågan då, så här, det har aviserats att det skulle varit en presskonferens, men det har inte kommit ut någonting om den än, och vad man då har sagt om de här trupp- och förmågenneddragningarna. Och sen är det då vapentillverkning som är...
Så är det förstås. Så klockan är ungefär 15 nu på fredag eftermiddag. Så att, sen så är det ju så, vad som kom fram då, i norra Europa så rustar vi upp i väldigt hög utsträckning också. Sverige har ju då fått beröm för att vi redan 2030 kommer nå det här målet med totalt 5% i försvaret, om man räknar in det civila, så att säga. Och det hoppas vi att resten av alliansen också gör, för då är det naturligtvis betydande förstärkningar. Kan vi komma in på Polen också, Jeanette, som har varit bäst i klassen här faktiskt.
Ja.
Jaha.
Och lite på Arktis. Man skulle ju kunna använda det här polarforskningsfartyget som ett dual-use-fartyg. Och då skulle man ju mycket snabbare än 2030 uppnå det här
faktum
målet
är väl
5%.
Faktum är väl att...
tips till regeringen.
Ja, men Oden har väl till och med en lavett för i alla fall någon typ av... som aldrig har installerats, visst är det så? Vill jag minnas.
Jag har hört om rykten också.
Ja, nej, men nej, rykten att det verkligen finns en plats där. Liksom där.
För då, jag har aldrig varit ombord, så jag har inte sett den med egna ögon.
Nej, jag har ju inte blivit tillkallad en delta i någon arktisk operation, men jag skulle kunna kanske städa kanonröret också. Ja, Jesper, vad säger du? Ska vi gå vidare?
Det ska vi.
Det ska vi. Tydliga besked från producenten.
Lustigt.
Ja, men då är jag ganska färdig med veckans ämnen, faktiskt.
Ja.
Det stämmer väl. Jag ska se. Kräkts riksdagen har vi haft med. Ja, då så ska vi gå vidare. Jag konstaterar som vanligt att det har poddats i veckan. Och som det har poddats, det har varit väldigt festligt och folkligt och fullsatt. Vi började helt sjövilt i måndags med just alkoholdebatt. Joar Forssell från Liberalerna, en av upphovsmännen bakom Liberalerna, står väldigt liberala utspel. Var här och hade en holmgång med Karin Rågsjö från Vänsterpartiet. Och ingen höll tillbaka, kan jag säga. Det var rejäl stamvördsstyrka på den diskussionen. Det märkte väl du som producerade?
Ja, jag tyckte att hon hade ju helt fel i sak, Karin Rågsjö, men hon är väldigt rolig och har i podd. Ja, det är bra drag liksom.
Ja, jätteroligt tycker jag. I tisdags var det jättekul. Då gick vi på djupet med valkompasserna. Ni vet de här veckorevyn-testerna som tidningarna kör med. Där man får svara på om man hatar vargar eller inte. Och sen så säger man vilket parti man tillhör. Anders Sundell och Carl Sigfred, två av Sidans medarbetare, var här. Vi refererade till Anders Lindberg då på Aftonbladet. Och han nämnde den här podden då som idag faktiskt. Att han tyckte det var en intressant diskussion, även fast han fortsatt var mycket kritisk till valkompasserna.
Vad kom ni fram till? Jag som inte har hunnit.
Vi kom väl fram till att de är en bra pusselbit i sakfrågor, men man kan rösta av väldigt många andra skäl än sakfrågor, och det är helt okej. Okay, liksom, men är det det man vill ha?
Det hade jag behövt en akademiker för att komma fram till.
I onsdags, vi hade två akademiker. I onsdags gick vi på djupet med fregattköpet från Frankrike, den nya Luleåklassen till flottan då. Hans Livång från Försvarshögskolan och Linus Fast från FOI var här och konstaterade att Sverige snart har en Blue Water Navy. Mycket intressant. Igår pratade vi brittisk politik. Det var Philip Seyman från Timbro här och Jon-Erik Larsson, Sidans medarbetare. Och så Wilhelm Nyström från Expressen. Det är ju så att premiärminister Starmer är ju blåsväder och en stor del av hans egen kabinett och parlamentsgrupp vill avsätta honom på sedvanligt brittiskt maner. Och Nigel Farage och Reform UK rusar i opinionen, så läget är allmänt stökigt. Så vill man ha en uppdatering hur angler och saxare och jutar och normander har det just nu, så lyssnar man på den podden. Vilken blandning! Där saknades varken himmel eller färd, står det den här gången. Det var ju förra veckans. Har ni lyssnat? Jesper, du har lyssnat.
Jag har ju lyssnat. Jag
tyckte inte bra.
Jag som är en mupp, får man väl säga. MÖP är ju militärt överintresserad person, och så då måste ju militärt underintresserad person måste vara MÖP. Jag tyckte att den där fregattpodden var väldigt informativ faktiskt. Jag gillar ju det med dig. Du lyckas ta såna här ämnen som trafik och infrastrukturplanering i Stockholm. Så när jag får det där så sitter jag och tänker att fy fan, ska jag traggla mig igenom det här? Och så visar det sig vara intressant ändå. Så att
det, jo, men jag har ofta dig som jag tänker ofta på dig. Hur ska jag får Jesper intresserad där. Och får jag honom intresserad, då har jag vunnit alla, känns som här.
Ja, jo,
då blir podden i alla fall hjälpligt producerad.
Ja, jag tror att det är en bra målbild, ja. Mm.
Är det Jesper som är gemene man, alltså?
Jesper är gemene man. Han är Nisse i Hökarängen.
Mycket gemen.
Mycket gemen. Jag är bara 1,64 faktiskt.
Rättelser, har vi fått in några?
Jan-Erik Larsson sa fel på Gordon Brown.
Han sa något annat namn två gånger faktiskt.
Ja, det reagerade jag på. Jag funderade på att lägga in någonting, men jag hade tyvärr ingen mikrofon att tillgå.
Nej,
i
kul anekdot. Boning. Vet ni vad? När Tony Blair kommer in den 11 september och berättar för Gordon Brown, han får ju då liksom telefonsamtal från USA, berättar om det här hemska terrordådet. Vet ni vad Gordon Brown svarar?
Nej.
När avgår du? Det var ju en infekterad ledarstrid och uppgörelse att Tony Blair skulle ta första och sen skulle han avgå, så att Gordon Brown fick bli partiledare.
Aha, intressant.
Och det var det enda han tänkte på också i detta historiska ögonblick.
Fantastiskt. Det började lite som en sån där lite så här snuskig historia. Tony Blair och Gordon Brown sitter och tittar på TV.
Nej, jag höll mig ovanför bältet den här gången.
Det gjorde ni. Bra med den. Hör gärna av er. Jag trodde det skulle komma en del efter fregatter att jag hade sagt fel där eftersom möpar till skillnad från muppar hittar många fel. Men det har inte kommit än, så vi höll oss, eller jag höll mig kanske rätt där. Till skillnad från DN så är ju inte vi ofelbara utan det förekommer massor med fel här hela tiden och vi är tacksamma för uppsträckningar. Då ska vi gå vidare. Och då blir det dags för mitt favoritmoment. Det som vi kallar svar direkt. Detta så egendomliga moment som verkar väldigt enkelt på ytan men varje gång lyckas skapa sån förvirring och kaos. Lite av vad Tommy Albelin var för VM-laget 1987, lite av vad Bruno K. Öjer var för Imperiet. Det är väl det närmaste jag kan komma för att formulera momentets sanna karaktär och essens. Håller du med, Jesper?
Nej, jag förstod faktiskt inte.
Jag kommer nu presentera några nya förlagda förslag eller fattade beslut för mina kollegor. Och de ska omedelbart svara ja eller nej eller om de är för eller emot. Och snabbare än Ali Spati rensar Sverige på utlänningar ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
Inför en hedersscreening i skolan. Ja, det skriver statsminister Ulf Kristersson och de tre andra Tidöpartierna på Aftonbladets debattsida. Det här är tänkt att ske inom elevhälsovården om man då ska ställa frågor, exempelvis om umgänge med pojkar och klädsel och föräldrarnas kontroll och sånt där. Och det här ska då sjösättas nästa mandatperiod. Vad tycker vi om detta? En hedersscreening? Ja, all information har vi inte, men den lilla i alla fall. Är vi för eller emot? Jag läser svar direkt.
Försiktigt för.
Ja, jag håller med.
Ja, du är försiktigt för. Ja. Tove ser plågad ut. Mm. Du gillar inte riktigt det här, eller? Varför inte? Vad är det som...
Så här, vi vill ju absolut att flickor och pojkar ska växa upp fria från hedersnormer. Men för mindre än 10 år sedan så var kartläggningen att det var 250 000 i Sverige. Mm. Frågan är, vad gör vi då med de svaren vi får in?
Med den informationen, ja.
Vad kommer det att leda till? Och sen kan man säga att bara få frågan och i samband med frågan få informationen och undersöka som att det här gäller i Sverige kan ju ha ett värde i sig. Men så länge det inte spelas upp som att det finns någon quick fix här, så jag måste fundera lite grann.
Mm. Mattias, har du samma dubier eller vad tänker du?
Ja, jag hade väl inte tänkt så. Det är en bättre poäng än jag har. Jag är mer generell. Just det här med generella program blir lätt. Alltså, nu ska alla få de här frågorna så blir det ju liksom väldigt många som ska frågas i väldigt onödan. Och så blir det liksom en... Jag är rädd att det blir en policy som växer väldigt mycket utöver vad som behövs. Alltså det som behövs är väl snarare... lyssna mer och vara beredd än liksom generella program för att fråga.
Och veta vad tecknen är när man behöver ingripa.
Ja, och det är ju också så att vi kan vara helt säker på att ganska många av de barn som lever under det idag vet att de gör det. De vet att det inte rimmar med vad majoritetskulturen i Sverige eller vad lagen säger är rätt. Men de kommer ändå skydda sin familj och sina föräldrar. Så då finns det ju risken att du försätter dem i ett läge där du tvingar dem att ljuga. Mm. För att få tillvaron att gå ihop. Jag är inte säker på att vi har vunnit något med det heller.
Nej. Kloka invändningar. Jesper, du som var försiktigt för, blir du försiktigt mot nu? Eller?
Ja, men jag är lite övertygad. Jag delar förstås Mattias syn på riskerna och det här att många av dem som lever under sådana här förhållanden, de vet ju att de sticker ut från majoritetssamhället och så vidare. Men jag tänker att det ändå skulle kunna innebära att man faktiskt når ett inte helt obetydligt antal och lyckas erbjuda dem hjälp på ett sätt man kanske inte annars hade gjort.
Jeanette, slutord från dig.
Ja, men jag håller med i det som kloka talare helt enkelt.
Mm. Men Arktis måste vi få...
Nej, jag tänker, där tycker jag faktiskt, här drar vi gränsen. Här får vi ändå hålla oss i ämnet, känner jag. Spontant.
Vi fortsätter. Riksdagen har nu bestämt att livsmedelsbutiker och apotek som huvudregel är skyldiga att ta emot kontanter, eller ska vara skyldiga att ta emot kontanter med en bemannad kassa. Undantag kan bara göras av säkerhetsskäl eller om kostnaden för kontanthantering är så stor att risken är att man istället skulle behöva lägga ner. Men annars så ska man ta emot kontanter som huvudregel. Apotek och mataffärer ska alltid ta emot kontanter. Är vi för eller emot? Jag svarar direkt.
Ja.
Jag är för.
För.
för?
Emot.
Du är kraftigt emot, ja.
Mot valst. Ja, men just för att det är så stora kostnader förenat med det. Och om man då tvingar det att finnas på... Och då kan man väl då säga att ja, men de ska slippa om de hade behövt lägga ner. Men då ska man lyckas motivera det också. Så kommer väl någon byråkrat komma och säga att nej, men det är inte... Du har inte visat att kostnaden är tillräckligt stor. Du måste ha det här.
Vem vill plädera mot, Jesper? Tove?
Men Jesper, jag då som är liberal.
Det var en pik det.
Tycker det är viktigt då att medborgarna kan välja hur de vill förhålla sig. Och det är också så att jag tycker att man ska kunna i det här fallet stå utanför det samhälle som kräver att du är så registrerad och sådär. Sen finns det naturligtvis... Jag vet, ett sånt där vanligt argument på den här listan om krisen och kriget kommer så är ju att man ska ha kontant. Men där är ju också en ren praktisk fundering hur man kan ta emot det i händelse av strömavbrott. Men jag tycker att det är viktigt att det än så länge där det finns en stor andel av vår befolkning som inte är digitala utan som är kontanta så att säga. De måste kunna utföra vanliga ärenden.
Jeanette?
Jo, men jag tycker absolut att man ska måste ta emot kontanter. Är det ett godkänt betalmedel i Sverige, då ska man också få använda det. Det är den ena delen. Den andra delen är om vi backar tillbaka till frågan vi hade innan. De som är utsatt för hedersrelaterat våld till exempel. Där kan kontanter vara skillnad på att du faktiskt kan ta dig ifrån en förövare eller liknande för att du har lyckats spara lite grann för att kunna köpa en bussbiljett. Då vill du inte att någon som kanske kontrollerar ditt kort ska kunna kolla vart har du åkt.
Mm. Det var en mycket klok invändning. Vi tar en till. Förra helgen var det ju Göteborgs derby i fotbollsallsvenskan mellan Göteborg och Örgryte. Strax före paus fick matchen dock avbrytas. Först stoppades den bara, men sen avbröts den helt på grund av en brand som uppstått på läktaren. Det var då IFK Göteborg-fans som hade eldat upp merch, inte närmare specificerat, men merch från Örgryte. Detta har skapat faktiskt viss debatt. Bland annat har socialdemokraten Ulf Bjereld kallat beslutet för en våldsam överreaktion från polisen och arrangörernas sida. Så tycker han, vad tycker ni? Är det rätt att som i det här fallet avbryta matchen det brinner på läktaren? Ja eller nej? Eller svar direkt.
Nej.
Ja.
Nej.
Ja.
Okej. Okay. Safety first, säger du. Vad säger du, Mattias?
Alltså, ja, men var det ett sånt hot? Jag har inte följt det närmare, men jag har inte fått det intrycket. Och vi vet ju, det avbröts ju en match förra året, Hammarbys hemmamatch av några överspända poliser. Och då var det ju mer liksom som en markering och sådär.
Fast då var det väl bangers man hade, var det inte det?
Ja, Och liksom en väldigt strikt tolkning av. Jag tycker definitivt att det är ett oskick. Både liksom det här eldandet och bangers, det hör inte hemma på läktare. Men då får man inte heller göra sanktioner med det. Så ja, jag är tveksam, men det är ett gränsfall.
Tove?
Nej, men jag... Så här, du vill ju inte att det här ska utvecklas mer. Börjar det startas eldar och det blir motreaktioner och sådär så kan det eskalera ganska snabbt. Och får du, gud förbjuder ett dödsfall så är det liksom, då är det en helt annanstans och då är kanske bättre att stämma i bäcken, tänker jag.
Vi hade en viss diskussion om det här faktiskt förra året. Då var Peter med, han var ganska upprörd för han bara så här: det detonerar sprängladdningar på läktaren. Tror fan man ska stänga av. Jag hade hoppats ha honom med, men det... Peter, jag tänker på det i alla fall. Vi tar den sista. Vi ska gå till en stor debatt i veckan. Och då gäller frågan, är det okej att festa med fienden? Bakgrunden är att vänstertidningen Flamman hade fest och en del höga personer var där. Fredrik Kopsch, Timbros chefsekonom, fick ju en lavett från Timbros styrelseledamot Marie Söderqvist, det pratade vi om förra veckan, som såg det här som en del i att vara vänsterns bästa valarbetare och så vidare. Och i fokus kunde man den här veckan läsa kritik mot Sakine Madon, författare och tidigare liberal ledarskribent, för att hon var där. Då var det en man som hette Gunnar Hägg som skrev så här: såväl Fredrik Kopsch som Sakine Madon får förstås partaja med vilka de vill, men Flamman är inte vilken publikation som helst. Så fortsätter han med att tidningen förblev de Moskvasprogna kommunisternas husorgan ända tills Sovjetunionen imploderade. Och dessutom att Flamman är den enda svenska publikationen som hyllat både Hitler och Stalin, då, vilket de gjorde i samband med finska vinterkriget. Så tycker han, hur tycker vi? Fästa med fienden. Är vi för eller mot? Köra svar direkt.
För.
Ja, för.
Mm. Även med de som hyllat Hitler och Stalin.
Alltså, där, man får göra ett eget val. Men det blir ju någonting nervöst över att man inte ska kunna umgås i andra sammanhang. Går du dit som en, och deltar på en politisk manifestation är det en sak. Blir du inbjuden på en fest som uttryckligen är till för att man ska träffas över gränserna så är väl det med... Mm. Det kan finnas ett värde av det i en demokrati, tänker jag.
Jag tycker det här var helt fantastiskt. För det här lite ur den där tabuna som vänstern körde med för 10-15 år sedan. Att man fick inte mystvittra med fel personer. Minns du begreppet mystvittra? Ja. Mm. Jesper, har du mystvittrat någon gång?
Ja, det har jag nog ganska frekvent faktiskt.
Med folk av olika schatteringar då?
Ja, jajamän. Många olika färger och former.
Ja, och det sågs ju inte med goda ögon.
Nej.
Mattias, känner du?
Ja, nej men jag hörde ju den där följde lite smått även om jag var upptagen med bokskrivande, men då blev jag 100% säker på att jag var tvungen att tacka ja till ett evenemang ikväll, så då ska jag för full transparens gå på tidningen Flammans 120-årsjubileum för att roasta chefredaktören där.
Ska de ha till fest? Fan vad de festar, de gör inget annat där.
Nej, man blir lite avis faktiskt.
Jag ska berätta, jag fick inbjudande festen igår och det uppfattar jag som en armbåg.
Har du problem att fylla i besökstalen? Hörrni, vi går vidare.
Ja, men det är ju alltså så här. Jag tycker att han jämförde det ju med DDR. Och en viktig skillnad är ju att i fria samhällen så blir marxister reklamare och konsulter och kulturpersonligheter och kändisar, inte bödlar och inkvisitorer, vilket de blir om de får bestämma. Och det gör ju umgänget lite lättare i fria samhällen, vilket är en av många fördelar med det.
Vi kanske ska gå ut och utföra en varning, för snart inträffar ju Almedalsveckan och jädras vad folk umgås då.
Då kommer du festas med fienden och kanske till och med mer än festas, vem vet. Hörrni, vi går vidare. Då är det dags för Är du smartare än en ledarskribent och en poddproducent? Ett moment som vi inte gör för pengarna. Vi gör det inte heller av populistiska skäl. Det är ett rent pliktmoment som bara ska vara där för att tingens ordning ska löpa på mot sina framtida storslagna mål om vilka vi människor inte kan uttala oss om. Kort sagt, det är en obegriplig ritual men likväl nödvändig, som att Socialdemokraternas hemliga planer alltid ska läcka till Aftonbladet inför ett val och att Peter Kadhammar varje år ska resa runt i Sverige och skriva en artikelserie om hur eländigt allting är. Vad vi ska göra det är att undersöka vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis tyckt så mycket om. Och ni där hemma i Västerås kan också vara med. Går det bättre för er än vad det gör för Mattias, Tove, Jesper och Jeanette? Då är ni just smartare än ledarskribent. Och då undrar jag om det inte är så att anden talar också genom er. Senast tog ju Peter hem det på ett närmast detroniserande sätt. Men nu har vi ju närmast helt ny panel här. Många dagar att ladda har ni haft dessutom. Reglerna kan ni. Ta lite extra för Jeanette som är ny här. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen att läsa färdig frågan så får man det. Men då slutar jag läsa och man riskar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per ämne och vinnaren slipper bevaka kvällens Masked Singer i jakt på ett ledarämne till nästa ämne. Till nästa vecka. Vem skriver det här egentligen? Är ni med?
Ja.
JW, JS, T och B. Vi har pratat alkoholpolitik.
P? Heter han Patias nu?
Jag saknar verkligen Peter idag. Alltså. Vi har pratat alkoholpolitik. Det kan vi inte fråga om, för det är ju Mattias en orättvis fördel. Men vi kan ta några frågor om alkohol. Det har vi haft förut och det är ändå fredag. Jesper ser förväntansfull ut. Om jag blandar lika delar gin, Campari och röd vermut, vad får jag då för någonting? Lika delar gin, Campari och röd vermut. Vad kan det bli för någonting? Populär drink.
Nej.
Inga barlejon här.
Så då, jag dricker ju bara ren sprit som en norrbottning.
Man vågar ju inte chansa, man får ju fega lite i början, känner jag.
Men det är som Paulina säger, eller PC, man måste chansa, Jeanette. Det är sånt livet är. Här måste man... Nej, det var ingen som vågade. Då får man en Negroni faktiskt. Denna, vi fortsätter med drinkar, den mest klassiska av alla tiki-drinkarna finns det många recept på. Men två sorters rom, orange curaçao, limesaft och mandelsirap är en vanlig variant. Ananasjuice och Cointreau är andra vanliga tillsatser. Är denna den mest klassiska av tiki-drinkarna?
Nej, inget sånt där sötslisk. Det var en trogen poddlyssnare. Han hörde att jag var på väg hit och att vi skulle prata just alkohol. Så han undrade om vi skulle presentera oss då som panelen på kanelen. Men det är inte.
Ja, fast det var det ju verkligen inte nu. För nu hade ju ingen koll, inte ens på vad en Mai Tai är för någonting. Har ni aldrig varit i Söderhavet eller på Hawaii eller sådär? Då vräker man i sånt.
Nej, jag väntar fortfarande på en inbjudan även dit.
Ja, vi får se om Oden åker till Söderhavet.
Du ser, du fler som väntar på inbjudan.
En sista spritfråga.
Vad var det då?
Mai Tai. Ja, söder om konjak ligger detta område, också känt för sitt druvdestillat med samma namn som området. Precis som konjak lagras det här på ekfat, men det innehåller...
Armagnac.
Ja, det kunde du. Snyggt, Armagnac. Har du smakat det, Mattias?
Det har jag säkert.
Jag
vet inte. Är någon häxa någon gång kanske?
Ja, jag tänker på Kenneth Ålborg.
Hörrni, vi lämnar spriten för det gick, ja, Tove tog ändå lite med ett poäng. Vi har pratat om miljardärer. Jag ska inte fråga om Bo Jonsson Grip, för det kan ni vid det här laget. Men kan ni det här? Vad är SI-prefixet för en miljard? Som är exempelvis en miljard byte.
Jesper. En miljard byte.
Ja.
Giga.
Giga, såklart. Gigabytes.
Ja, nej, men tack för att du känner oss, får oss andra att känna oss lite mindre begåvade då, Jesper.
Vi fortsätter med bytes. Hur många bits går det på en byte?
Nej, men snälla någon. Det här kan jag inte kunna.
Mattias?
Tusen.
Nej.
Nej. Alltså, om det här är fel nu så får jag skämmas resten av mitt liv, men jag måste samtidigt chansa. Åtta.
Ja, såklart.
Oh,
en bit eller byte, eller en bit menar jag, den kan jag ha ett värde på 0 eller 1. Det är liksom grundläggande i datorer. Hur många möjliga kombinationer kan då en byte ha som alltså består av 8 bitar?
Ja, vad blir det? 8? Nej, jag är för dålig.
Nu får du räkna matematiskt. Hur många möjliga kombinationer av 8 bits kan då en byte anta? Tove, ser frågan ut? Nej, det är 256 då.
Ja,
2, 4, 16.
Ja,
ja. Hörrni, vi lämnar det där. Återgår till miljardärerna.
Tråkigt moment.
Ja. En av de mest kända miljardärerna i vår historia, det är ju Ingvar Kamprad. Han skulle faktiskt fyllt 100 alldeles nyss. Vad står bokstäverna i IKEA för?
Jeanette. Mattias.
Jag tror Tove var först faktiskt.
Ingvar Kamprad, Elmerid, Affäsen.
Nej, men det är redan fel.
Ja, det är faktiskt redan fel. Då tror jag det var Jeanette som var där på.
Ingvar Kamprad, Älmtaryd, Gunnaryd.
Älmtaryd, ja precis. Snyggt, första poängen där. Mer IKEA. Hur hög är en billig bokhylla av vanligt helformat, det vill säga utan extra hylla? Närmast vinner, jag vill ha svaret i centimeter. Hur hög är en vanlig billig bokhylla?
Tove.
Ja, närmast kommer in, den kommer få svara alla.
Då säger jag 178.
178. Jag säger Tove.
100.
Har du någon billig hemma eller är det för enkelt för dig?
Det är bara det jag har.
Ja. Är den högre eller lägre än dig?
Jag säger 220.
220, 178, 220, Jesper.
Ja, visst fan.
220 känns för högt. Jag säger 2 jämnt.
2 jämnt, vad säger Jeanette?
230.
Det är Jesper som var närmast. 202 är den.
Ja, jag har ju precis byggt ihop ett ny boning så att jag har väl lite övertag där.
Jag har kastat om.
Hörrni, vi är ju i pingsttider så vi ska uppmärksamma detta. I vilken bok i Nya Testamentet läser vi om det under som då hände när lärjungarna plötsligt kunde tala alla språk?
Nej, nu har vi en lyssnare som kommer att skälla väldigt på mig för att jag inte kan det här.
Vilken
bok i Nya Testamentet läser vi om det ursprungliga pingstundret? Tove? Nej, den kommer alldeles mycket senare.
Den är väldigt mycket mer påtänd.
Vad läser man om detta? Jesus har precis åkt upp till himlen igen och de sitter och så plötsligt talar de alla språk.
Hur kan jag inte kunna det här?
Jeanette? Nej, ingen kristen.
Nej, alltså katoliken i mig kan inte sånt här.
Mattias, du var uppväxt tillsammans med kyrkorgel eller tramporgel?
Ja, men alltså de enskilda böckerna.
Det är apostlagärningarna det här. Ja. Det var dock inte alla samtida som köpte undret. Vad var det för alternativ förklaring till lärjungarnas beteende som en del framförde enligt just apostlagärningarna 2:13? Vad ansåg man att det här egentligen var frågan om? Tove?
Substanser.
Ja, berusning helt enkelt. Att de hade druckit sött vin enligt 1970 års bibelöversättning eller halvjäst vin enligt den nya översättningen, men de sa att de var fulla. En sista fråga på det.
Då tog inte Tove få poäng för det?
Ja, absolut. Då tog Petrus till orda och förklarade att han och de andra inte var berusade. Vad använde han för argument för att framföra att han och de andra var nyktra? Han använde ett argument, och då inte att Guds ord, han använde något annat.
Oj, det här borde jag också kunna. Som pojken sa, jag kan inte prestera när folk tittar på.
Vad sa Petrus till folket som sa så här, att ni är bara fulla? Då, vad sa han då?
Sa Petrus det?
Får man svara utanför tävlingen? Bara för att det är kul.
Ja, svara.
Ja, vatten. Eftersom att Jesus gjorde allt vatten till vin.
Det är väldigt enkelt. Han sa så här att nej, det är inte så att det är ju blott tredje timmen. Alltså det är så tidigt på dagen så vi kan inte vara fulla än. Liksom.
Han har aldrig firat Valborg.
Nej. Nej, Petrus har aldrig firat Valborg. Hörrni, en pingstfråga till. Pingsthändelsen kan ju sätta sig motsats till en annan biblisk händelse som beskrivs i första Moseboks 11 kapitel. Vad var det som hände då som pingsten, liksom, som man säger, upphävde?
Mattias, har du något med Johannes döparen?
Nej, Johannes döparen var inte med i första Mosebok. Men tänk på språk och sånt där. Plötsligt kunde de tala alla språk.
Jesper? För det kunde de... Eller... De skildes till olika språk på grund av sina transgressioner.
Nej, jag vill ha ett konkret ord för det.
Det är ett teologiskt seminarium det här.
Nej, det var då människorna hade bestämt att bygga Babels torn.
Ja.
Men du stämde inte Babels torn.
Nej, okej. Okay.
Och då sa Gud att nej, det här ser ju inte bra ut. De kan för mycket om de förstår varandra. Mm. De får tala olika språk. Språkförbistring kallas det.
Ja.
En sista pingstfråga ska vi verkligen med. Vad heter pingst på engelska?
Jesper.
Jesper.
Och nu är jag jätterädd att jag gör fel igen, för jag är helt nollad i huvudet. Pentecost. Åh, gud.
Det här får ryka riktigt som översättare.
Precis.
Det är egentligen samma ord som vi har lånat in från latinet, men vi har dragit ihop det till pingst. Mm. Men det betyder då, det är väl grekiska från början, tror jag, att det betyder 50, och det är 50 dagar efter den judiska påsken. Vi lämnar pingsten. Jesper leder på 4 poäng, Tove skuggar på 2, Jeanette 1 poäng. Mattias har inte kommit igång riktigt än då.
Det är ju fel fråga.
Vi lämnar pingsten, vi lämnar inte religionen. Vi har pratat om isbrytaren Oden. Varför var guden Oden enögd?
Mattias? Han la sitt öga i visdomens brunn.
Ja, han lämnade i pant till mimer helt enkelt. Hugin och Munin, vad var de för sorts fåglar? Mattias. Tove först.
Korpar,
ja. Intressant. En till fråga om Oden. Sleipner, hans häst, finns avbildad på ett av Sveriges äldsta bevarade textilkonstverk som är från 1000-talet. Det påträffades i början av 1900-talet på samma plats som också har gett namnet till det här textilkonstverket. Vad heter det? Hittades på i en kyrka och prästfrun tog hem och tvättade i badkaret, men det överlevde tydligen det och finns idag utställt. Jag har också sett det. Väldigt fint. Mm. Men kommer du ihåg vad det heter? Du vet vilket landskap det är också, va? Mm.
Absolut.
Det heter det nog inte.
Där kan man se Sleipner med alla sina åtta ben. De heter Överhogdalbonaden, eller Överhogdaltapeten.
Hänger på Jämtli.
Så är det. Vi ska avsluta med att återknyta till pingsttemat. Då blir det förstås musik, väckelsesånger som jag älskar. Jag kommer söka då titeln på det vi hör nu. Och då ska vi höra Christer Sjögren. Och då är det alltså då titeln på den här melodin. Lyssna nu, vad har vi för titel här? Tove?
Pärleporten, han har öppnat pärleporten.
Nej, det var fel.
Men det är samma melodi som den.
Nej, Tove!
Du har gissat det. Jag slutar där, för där kommer titeln. Tove?
Vita rosor aldrig dör.
Rosor aldrig dör, precis. Vi tar en till och nu vill jag veta, vad heter det här som den numera tyvärr bortkomna Freddy Wadling sjunger? Allt ju vilar
i min faders händer. Jeanette
först.
Visst är det Blott en dag?
Det är Blott en dag, snyggt. Vi tar den sista och då ska vi naturligtvis lyssna på Carola. Vad är det hon sjunger här? Det här är bra.
Du förstår hans vägar bättre ovan där. Ovan där, förlåt den där.
Absolut! Den lyssnar vi lite till på, Jesper, eller vad säger du?
Ja. Himmelen ska nå, sina barn han leder här. Genom sorger och besvär. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Oh, ovan där, ja, Randers morgonen. Oh, där hemma samlas helgonen.
Gospelstämningen här inne.
Ja, jag hoppades ju plocka en poäng på frikyrkobangern Bli stor i mig, men den skippade du tyvärr.
Det skippade du, men du blev ändå väldigt stor i poängen, Jesper. Du slutade faktiskt på 4 poäng och är därmed dagens vinnare.
Oh.
Och en applåd till ska vi nästan ha för debutanten Jeanette som hamnade på delad andra plats med 3 poäng tillsammans med Tove. Mattias, du nöjde dig med 1 poäng idag.
Ja,
så. Jaha,
han måste ju ge de andra en chans också. Det är så han resonerar, tror jag.
Exakt.
Nej, jag kan ju ingenting.
Tove, som jag brukar säga, det här var vad jag hade att erbjuda idag. Är vi nöjda med det?
Det är vi, mycket.
Ja, det var väl trevligt, tycker jag.
Trivsamt, verkligen.
Verkligen. Stort tack, Jeanette Vidén, för att du var med idag.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
Stort tack, Jesper Sandström, för att du borde vara med och snart ska producera och klippa den här podden till
tack.
Lämpligt omfång.
Ett nöje varje dag.
Det är det. Stort tack, Tove Livendal, för att du var med idag.
Tack ska du ha, Andreas.
Och stort tack, Mattias Svensson, för du med idag.
Ett nöje som alltid.
Nu var du lite tjurig igen. Vi fick igång det bra där. Alltså. Men 1 poäng kanske ens vidare. Och stort tack också till er som har lyssnat förstås. Innan vi slutar för idag så ska jag berätta om en sak som gäller för nästa vecka. Och det innebär att det bara blir en fredagspodd då. Det är nämligen så att vi planerar lite överraskningar och nyheter inför valet i höst. Och då behöver vi på redaktionen lite extra tid för det. Så nästa vecka så blir det bara fredagspodd. Så får ni lyssna på gamla poddar eller andra poddar under tiden. Jag hoppas ni har förståelse för det. Det ni har lyssnat på nu, det är Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, det är samma som vinnaren i kvällens, eller dagens quiz, nämligen Jesper Sandström. Ansvarig utgivare Elisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.